Kära lyssnare, välkomna till poddpodden med mig, Hanna Olsson. En podd som görs för Aftonbladet Kultur. Och idag har jag med mig Patrik Syk och Sandra Weibro. Hej på er.
Hej, hej.
Hallå.
Det är den vanliga gamla uppställningen som ni känner igen. Och idag ska vi för första gången få höra en intervju i poddpodden. Vilken teaser, va? Jag har varit lite lekt journalister. Vi ska också prata om terapipoddar och röster. Vi ska prata om copyrightad musik. Och så ska jag gnälla lite allmänt.
Va? Igen?
Ja. Välkomna ska ni vara i alla fall. Jag tänkte att jag ville höra lite mer om terapipoddar, Sandra.
Ja, alltså det här är ju något som är lite av ett favoritämne. Så jag har ju liksom varit inne på det här lite grann tidigare, både röster och terapipoddar.
Mm, nu slår du ihop dina favoritämnen.
Exakt. Och tidigare så har ju Patrik här tipsat om Allan Linnér i liksom radiopsykologen. Och jag tänkte att vi kanske... Jag först skulle börja med att lyssna lite grann på hur hans röst låter.
Åh, gud vad underbart.
Och vad kan hjälpa dig att stå ut med att inte veta tills någonting eventuellt händer? Vad är det du behöver tänka kring det här ögonblicket när du får ta det? Det är så livet ser ut. Jag kommer att ta det därför att jag har inget val. Och jag kommer hitta sätt att ta det som gör att jag klarar av att ta det.
Ja, alltså det här är ju... Det är lite mystiskt det här. Det handlar alltså om att det är en kvinna som oroar sig väldigt mycket. Så han försöker liksom lugna henne att typ det här... Ja, det kom, ja, saker händer liksom.
Du får bara... Du kan inte göra något åt det ändå.
Nej, precis. Och hans stil är liksom väldigt så här, lugnande och försiktigt liksom, lyssnande. Mm. Han går inte in och styr så där extremt mycket.
Han är
väldigt mycket.
Trösterik bara i själva rösten också.
Ja, precis. Ibland tänker man att han kanske skulle kunna säga lite vad som helst. Mm. Man bryr sig egentligen inte. Och jag hamnar liksom i så här perioden när jag lyssnar väldigt mycket på terapipoddar. Och det kanske också för att jag är så här fascinerad av just terapeuterna som har dem. Ja, min andra favorit här är så här internationell stjärna inom terapeutbranschen.
Mm-hmm.
Hon heter Esther Perel och hon är liksom mer så här, hon har en helt annan stil. Hon är mer så här temperamentsfull och liksom konfrontativ och liksom säger åt folk liksom vad de ska gör, har liksom väldigt klara teorier och det här liksom passar ju väldigt bra med, för hon har en väldigt stark så här, belgisk-fransk accent.
Det låter tufft då.
Verkligen. Så jag tänkte att vi kunde spela ett klipp här ur Where Should We Begin with Esther Perel, där hon pratar med ett par som har problem med mannens skills i sovrummet.
Då ringer man dit.
Ja. Exakt.
Yeah, explain a little bit. What do you know about your erectile difficulties? What's the issue?
What's the issue?
Yeah. I don't know what impotence means. Okay? I think it's a horrible word, but I don't have a clue what it means. If you say to a woman frigid, nymphomaniac, impotent to a man, these are such categoricals. They almost perform the sentence as you're uttering it. I think that language shapes the experience. If you keep repeating, you are impotent, or if you repeat, you are always aggressive, you are always aggressive, you are so impatient, you are so impatient, you actually end up reinforcing the very reality that you're trying to undo. It is not useful.
Ja. Jag fick ont i magen.
Ja. Men ja, det blir självuppfyllande förstås.
Men det är väldigt så här, tufft. Det är lite mer så här, som en amerikansk Dr. Phil. Alltså, den är ju också mycket mer konfrontativ. Att, så här, vad tänker du om det här? Liksom? Nu får du förklara det här för mig.
Ja, precis. Och hon har liksom väldigt klara teorier om saker.
Det är ju ovanligt, för svenska terapeuter har ju inga terapier om, eller teorier om något.
Nej, precis. Utan här är liksom så här, hon och det är mycket så här om ja, men typ intimitet, och hon, henne, hon har liksom väldigt starka åsikter om att så här, ja, man får inte börja se sin partner som bara mamma eller en pappa liksom, utan man ska ha det här liksom, den här erotiken är viktig för den här belgisk-franska liksom, kvinnan.
Nej, men, och det där är också en, tror jag, när det gäller terapipoddar eller radioprogram eller spalter och kolumner eller vad det än är, så vet man ju att ju mer kommersiell man är, desto mer sex behöver man ha i sin bevakning.
Och desto mer definitiva svar behöver man komma med också.
Ja, för att det,
alla linjer, alltså vi som jobbar på en kvällstidning, vi skulle ju aldrig kunna ha radiopsykologen som en sexrådgivare, för det skulle inte gå att sätta en rubrik på någonting han gör liksom.
Nej, och det skulle inte gå att sälja heller. Och det är ju någonstans ett public service värde som Sveriges Radio kan ha. Och som är viktigt, men jag kan tänka mig i andra så blir det den här som Esther där vad heter hon, Esther?
Esther Perel.
Perel. Att det blir den typen utav terapeuter som blir de stora och mest lyssnade.
Ja, och det är väldigt tydligt att hon pratar ju mycket mer än Allen. Alltså man märker att liksom, när man lyssnar på honom så är det ju mest liksom hans gäster eller liksom de som ringer som pratar. Hon är med, liksom går in och liksom
tar plats själv,
ja, och säger åt dem att göra saker liksom, säg inte så där, säg så här liksom. Och jag tycker att det är liksom, det är ganska trollbindande just för att det är liksom så annorlunda i Sverige.
Det blir lite mer spännande att lyssna på också. Alltså, kritiken man kan ha mot ett sånt linjärspråk är väl att det kommer aldrig bli liksom någon spänning eller någon dramatik eller någon konflikt i det, utan det kommer liksom bara sakta rulla framåt på något sätt.
Där kan man också ibland, jag gillar ju radiopsykologen väldigt mycket, men ibland kan man bli liksom frustrerad eftersom man aldrig ifrågasätter någonting och man tycker bara, shit, här sitter ju en människa som är dum i huvudet och berättar om någonting som egentligen bara betyder att fan, den här människan är dum i huvudet, och man vill att någon ska tala om för den här människan att hen är dum i huvudet, men det gör ju aldrig Allan. Han skulle aldrig göra det. Han har inte den attityden, utan han
försöker förstå. Det är ju det.
Han försöker förstå, men han försöker också få den han pratar med att själv liksom komma till någon sorts insikt och att det får ta tid. Och
ja, men det är väldigt svenskt att se på terapi.
Jag tror som man ska göra när man är terapeut. Ja. Men det kan bli lite frustrerande. Här får man en lite mer baksätesroll ju när man lyssnar på någon som har tydliga idéer för sig.
Precis. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på när hon ställer en fråga som man hajar till lite grann på.
And what's it like to be someone's disappointment for 20 something years?
It's hard.
Tell her.
It's hard to be a disappointment. And yet at the same time, I think there's something there, some anger. I am who I am. Why does that have to be a problem for you? I guess is what comes up.
Man, det är en väldigt rak fråga.
Ja, man tycker synd om den här impotenta mannen. Liksom.
Oh, fy.
Ja, det är brutalt. Alltså, han går inte därifrån och känner sig som en
starkare,
mer balanserad och ja, vad man ska säga. Det här knäcker ju.
Men det är hon som sätter orden på att han är en besvikelse, eller har fru redan gjort det och hon liksom bara frågar.
Nej, men hon tolkar lite grann liksom, ja, hur deras förhållande varit som
ja. Jag får som sagt ont i magen.
Ja, jag blir det.
Men du vältrar det ändå i detta.
Ja, jag känner mig väldigt fascinerad av allt det här.
Hur känns det att ha varit en persons besvikelse för 20 år?
Ja.
Ja, det
Åh, gud. Ja, det kanske inte, det låter inte som något som ni kommer börja lyssna på kanske.
Jo, varför inte? Jag kan ju fascineras utav men just det där att man faktiskt får sitta i baksätet här och...
Man kan ju lära sig saker såklart. Om man får förtroende för den här programledaren. Det är ju svårt att veta på några klipp liksom. Men det hänger ju på det.
Man har ju maximalt förtroende för Allan. I alla fall har jag det.
Ja, jag med. Han skulle kunna säga vad som helst.
Ja.
Han bara, du kanske borde gå med i en sekt.
Han hade kunnat få styra hans liv. Liksom.
Ja, gud ja. Då tänkte jag ta lite plats och gnälla lite allmänt. Nej, men jag har lyssnat på Göran Everdahl och C.G. Karlssons podd. De är alltså två film- och tv-recensenter som figurerar i SVT bland annat. Deras podd heter Everdahl och Karlsson film och tv.
Ja. Fyndigt.
Det är ju det är. Så det är väl jättebra att folk, saker heter vad det är. Och jag lyssnar på ett avsnitt som handlar om detta.
Nu ska vi prata om en film som vi faktiskt minns, nämligen Battle of the Sexes.
Battle of the Sexes. Och det är inte då Battle of the Sexes som pågår här, utan det är tre män som pratar om en tennisfilm. Där en kvinna ställs mot en man. Alltså det är en, vad ska man säga, bygger på en sann historia. Men det är ju lite roligt när de har sitt perspektiv. Jag tycker, jag kan gå ut direkt och säga att jag tycker att det är mossigt, jag tycker det är tråkigt, jag tycker det är helt intetsägande och att det bara är liksom ett babbel. Och jag är så förvånad över det när det är två personer som jag egentligen är intresserad av, som jag tycker är så här superkunniga, superstringenta, men när de får ett poddformat så blir det så här.
Som sagt, även riktigt, eller rätt sådär halvtaskiga sportfilmer. Det fanns en som heter Remember the Titans, som jag tror, jag minns inte ens vad det var.
Det låter bekant. Jag kommer ihåg en jättespännande basketfilm från 80-talet som jag nu har glömt titeln på.
Nej. Ja, men det blir ju sådär, skriv ett manus.
Ja,
skriv ett manus.
Ja, men det är väl det, de kanske liksom inte riktigt vana vid att man måste göra det, eller?
Men jag menar, alltså, de är filmexperter och de har inte riktigt koll på Remember the Titans, och vad jag gissar är antingen White Man Can't Jump eller förmodligen är det ju Basketball Diaries med Leonardo DiCaprio som de menar.
Ja, skicka in dig på den där.
Jag tycker inte ens om film.
Inte ens om film. Okej, okay. Ja,
det var ett starkt,
ja, det är ett
påstående.
Det är faktiskt ett starkt påstående. Ja, men vi kan ju lyssna lite mer på det här perspektivet också.
Stoney, för det, ja. Du nämnde ju Tonya,
ja,
nu, och förra, alltså I, Tonya, och där var vi ju inne lite på att hon var lite för tjusig,
ja, lite.
Hon som, ja, men som spelar henne, ja. Och det är ju lite så också med Emma Stone, alltså att hon egentligen är,
ja, hon är inte utseendemässigt samma kopia av Billie Jean King som Steve Carell.
Nej, verkligen inte, men där måste jag faktiskt säga att liksom hon besegrar mig, Emma Stone, så att jag kan störa mig lite i början, och sen så, hon är så bra tycker jag.
Ja,
så att,
ja, hon är jättebra, men hon är för snygg också,
ja.
Precis.
Ja, man trodde kanske att filmkritiken hade kommit lite längre.
Ja, men så här, det här är inte porträttlikt hon, det är inte trovärdigt för hon är för snygg. Och man bara, jaha.
Jag måste bara få bli lite meta just den här filmen, I, Tonya. Det var jättenära att jag tog med en rekommendation om just den filmen, alltså där de pratar med filmskaparna om just den filmen, som verkar jättebra. Jag kan slänga in ett minitips då, att när ESPN 30 for 30, som jag har tjatat om i flera poddar, gör ett samtal med dels regissören av den filmen, men också regissören av en dokumentärfilm om Tonya Harding. Och det samtalet ska ni kolla upp.
De pratar alltså om filmen I, Tonya.
De pratar om den filmen, ja. Antagligen extremt mycket mer initierat och intressant än vad film- och tv-podden gör.
De skulle kunna göra så mycket bättre. Ja, vi lyssnar på ett klipp till bara så att ni förstår.
Frisörsen. Och hon blir liksom generad och lycklig, och det är någon, hon är ju en tuffing, men hon har ju också en osäkerhet.
Ja.
Och det tycker jag är en sån himla fin scen. Just, och det är ju Emma Stone, har vi sagt det?
Ja, det har jag sagt.
Ja. Och så finns det en annan sån här som jag tycker är en fin scen, och det är Bobby Riggs och hans fru, där det är gamla Tom Cruise-flamman, alltså inte i verkliga livet, från Cocktail, Elizabeth Shue,
just,
som spelar Bobby Riggs fru.
Ja. Jag vet inte vad jag ville säga med det där riktigt.
Men det är ju,
man blir inte skitsugen, det blir man inte.
Gag.
Ja, men det är gaggigt, och det är så himla trist, för att jag tycker att båda är bra. Men de två borde ju vara gäster, och så skulle de ha en programledare som bara...
Ja, men exakt, det är nog det som
höll i tömmarna. Jag föreslår Sandra Weibro, eller stående fot. Gå in och styr upp det här, snälla.
Löst det.
Så här kan vi inte ha det.
En redaktör liksom.
Ja,
en redaktör och programledare.
Ja, men det blir Sandra. Inte bra. Bara för att man har folk som är bra, så blir det inte en bra podd. Och det här är ett exempel på det. Det var egentligen allt jag ville säga.
Ja, men det är väl det känns som att många tror. Liksom, att man sätter ihop några roliga personer, så ska det automatiskt fixa sig.
Ja.
Och det gör ju inte riktigt
det. Det gör ju inte riktigt det. Nej. Nu Nu över till ett historiskt moment i podden, för att Patrik sa här innan vi började spela in att han har gjort en intervju.
Det stämmer. För jag tänkte den här veckan prata lite grann om musik i poddar, för det är ett väldigt speciellt och lite känsligt faktiskt ämne med tanke på hur upphovsrättsreglerna ser ut. Då pratar vi förstås om musik som någon annan har gjort, inte att spela upp sin egen musik, som det finns olika DJs som lägger ut liksom egna mixar och helt egen komponerad musik i podcast på olika sätt. Men att just spela upp som om man satt i en radio med ett STIM-avtal. Mm. Det är jävligt snårigt att som poddare ge sig in i det här. Och nu har det kommit mer och mer podcast som faktiskt gör detta. Den som har spelat upp mest musik i podcast i Sverige kallar sig för DJ 50 Spänn. Heter egentligen Tommy Jönsson. Och det är en fantastisk podd på många sätt.
Riktig långkörare.
Ja, det är en riktig långkörare. Har funnits med jättelänge. Finns massor med avsnitt. De följer formatet att man går till sin lokala skivbörs. Du har 50 spänn med dig. Och bland de här 10 kronors skivorna då ska du hitta 5 stycken utifrån några vissa kategorier. Du ska ha en chansning, ett fynd och lite sådär.
Mm, och det är ofta kända och halvkända gäster som ja, är med. Det är liksom musiker mycket.
Andra skivsamlare och liksom musikkunniga. Det är ju ibland vissa avsnitt name dropping på nivå med liksom Kalle Lind och Snedtänkt. Mm. Kalle Lind som för övrigt har varit med i DJ 50 Spänn
också.
Och
inte för att prata för mycket om Snedtänkt, men de hade ju problem med att de inte kunde spela upp låtar i sin podd i början. Ja. Vilket gjorde att den podden blev helt tom och konstig. Men det är en spänn, jobbar ju på ett annat sätt. Annika Norlin-avsnittet av DJ 50 Spänn vill jag rekommendera, för det är väldigt kul. Mm. Det är en lagom nivå av nörd för mig.
Precis, och det här har funderat, för att när man har suttit som podcastproducent nu, som jag har gjort i ganska många år, så har man ju hela tiden brottats med det där. Och eftersom STIM då, som man ska förhålla sig till i första hand, har ett väldigt märkligt sätt att räkna på. Och det som blir ännu konstigare är att ingen vet ju hur många lyssnare man har. De siffrorna är ju inte officiella.
Nej.
Har ju precis kommit nu en poddindex, men det är långt ifrån alla som är anknutna dit.
Mm.
Och då finns det, som vi kommer komma in på i den här intervjun som jag gjort med DJ 50 Spänn, en tariff som man kan betala till STIM.
Mm.
Men det finns också mer. Man egentligen skulle behöva ansluta sig till att betala varje månad på ett sätt som att det skulle vara helt och hållet omöjligt att ha någon musik överhuvudtaget i podcast om man ska följa alla spelets regler, men det verkar inte vara någon som gör. Men
precis som med allt övrigt som har kommit med någon sorts internetrevolution, så är copyright bara lämnas utanför dörren helt enkelt.
Ja, lite grann så. Ska säga, Tommy har ändå försökt och betalar då den här STIM-tariffen. Nu är ju inte DJ 50 Spänn, liksom Filip och Fredrik har flera hundratusen lyssnare. Så att jag tror att han ligger på nivå där det funkar alldeles utmärkt. Men här är i alla fall lite hur han resonerar kring sin egen podcast och kring användandet av musik.
Jag älskar ju musikradio. Det här tror jag kanske kan vara lite grann av en generationsfråga. Jag är ju född i början på 70-talet. Jag har ju väldigt starka minnen av hur Eldorado med Kjell Arlinge lät, eller Soul Corner. Det finns ju i och för sig kvar. Även helt galna program som Plattityder och Psykedelikatesser. Det fanns de här programmen som spelade liksom musik som inte var styrd av playlists eller analyser, som bara var musik och ganska weird musik. Det vill jag liksom hitta ett nytt sätt att göra, fast, vad ska vi säga, musikarkeologiskt. Men om jag ska göra en lång story kort, så tänkte jag så här att nu är man i valet och kvalet här. Ska jag bara köra och blunda och köra, eller ska jag kolla hur det funkar? Så jag kollade då med STIM, den mest kända liksom upphovsmannaorganisationen för musik, som företräder då kompositörer, låtskrivare, och frågade så här, hur funkar det med poddar? Och då, det här var ju för några år sedan, och då hade de licenser för nätradioprogram som var en viss summa, så fick man spela si och så mycket musik streamat liksom. Men det fanns ingenting för poddar tills det dök upp där, jag minns inte vilket år det var, så dök det upp en, liksom en, vad ska vi kalla det, en enklare musiklicens som är flat rate. Om man har ett visst antal lyssnare så hamnar man i ett intervall där det kanske kostar några hundra lappar i månaden att faktiskt då kunna köra musik i sin podd. Och då gjorde jag det. Jag gör ju min podd liksom egentligen ur egen ficka med lite tekniskt bistånd från ett produktionsbolag som heter Rundpunkt Media. Vi tyckte att det blir några tusen lappar om året. Det kan man göra vid sidan om andra jobb, eller man kan sälja tygkassar som kanske täcker den här musiklicensen. Det har det gjort. Så att egentligen så tycker jag att är man inte bauta stor, och det är inte jag. Jag har ju supernischad publik egentligen. Det är ju en handfull tusen lyssnare på varje avsnitt. Så behöver det inte bli så där dyrt. Men ja, det kostar pengar. Men jag var lite mån om att faktiskt göra det legalt. För jag tänkte att jag skulle göra det här tills jag dör. Det som är liksom lite nytt sen kanske något år tillbaka är att en liknande musiklicens har tagits fram av Sami.
Just det.
Och kanske IFPI. Sami företräder ju performing artists, alltså de som spelar på inspelningarna. Den musiklicens, om man ska ha så här, om man vill göra rätt för sig, då ska man ha bägge de här. Stims är mycket snällare prissatt än Sami och IFPI. Kan man säga. Sen finns det fler såna här organisationer. Men där tror jag inte de har kommit så långt med att göra det enkelt för liksom producenterna, för poddarna. Jag menar, du har ju säkert hört talas om att det finns såna här, vad heter de? CopySwede. Som ska samla in det som kallas fortfarande, men som egentligen inte är det, kallas för mekaniska rättigheter. Det vill säga, du lägger en låt på ljudspåret till en film du gör. Då är själva den förflyttningen av media är också egentligen någonting som
du hanterar någon annans ägodel, liksom, eller egendom.
Vad jag vet, det här, jag kan ha fel här, det kan vara att jag inte har hängt med, tror jag inte att de har varit på liksom poddgrejen och sådär. Men Stim var ändå, det ska man ge dem, att de såg ändå liksom någon form av potential eller möjlighet i det här, och kanske även liksom lite servicevärde i att vara behjälpliga. Så att de var ganska snabba med att plocka fram en licens som inte var superdyr. Däremot så kanske de inte har marknadsfört den så noga.
Ja, jag har ju tänkt på det här också när typ Alex och Sigge har ju väldigt mycket musik egentligen.
Och även Filip och Fredrik. Och det är olika hur lång hur mycket av låten de tar med på slutet. Om de spelar en låt på slutet, vilket är rätt vanligt.
Och sen finns det också det här, jag menar, finns det några andra exempel när de har lov då också. Håkan Hellström premiärade väl en låt i Filip och Fredriks podcast för några år sedan. Den här, vad heter den nu? En av hans största hits, tror jag det blev till
slut. Fråga inte mig om Håkan Hellström,
jag
tack.
Jag kan inte min Håkan. Men då har de ju artistens godkännande med sig och antagligen pratat med skivbolaget, och då är det en del utav promotion-verktyget. Men att det så ofta, och nu har det kommit poddar som helt hållet kretsar runt musiken. Jag tänker på Hemma hos Strage till exempel, som har blivit en ganska stor podcast där Fredrik Strage då intervjuar kända artister, aktuella artister, och där de då får spela upp sina favoritskivor eller skivor de har med sig.
Och det vilket spelas jättejobb upp. Det måste vara sen, efteråt.
Ja, det är ju det inte...
Ja, men egentligen borde det vara...
För varje låt som spelas så ska det liksom skickas in en rapport. Och det ska skickas inte bara in till Stim, det ska skickas in till Sami.
Jag får liksom svettningar, för jag jobbade på Sveriges Radio ett tag, och då var det ju liksom de här Stim-rapporterna, det var ju ett helsike ändå.
Men lite grann som vi pratade om här med DJ 50 Spänn, så finns det då en tariff för just podcast. Men där är begränsningen, enligt den tariffen, på den lägsta då, det som kostar några hundra kronor i månaden, är att du får max ha 5000 lyssningar eller 1000 nedladdningar. Vilket också är jättemärkligt att man har den skillnaden i reglerna, därför att det finns inget system i världen som kan se skillnad på en ström eller en nedladdning.
Mm.
Det, alltså, den skillnaden görs inte i statistikverktygen.
Men för STIM är det skillnad.
Men för STIM är det uppenbarligen skillnad, mm. men ingen kan ju veta.
För att du kan sitta på ett flyg och lyssna på det 80 gånger om du har laddat ner det typ. Eller vadå?
Ja, jag vet.
Alla har ju internet överallt, så egentligen borde inte det vara någon skillnad för STIM heller. Men...
Nej, men det de tycker då är väl att har du laddat ner då en
då
låt,
äger du den.
Då har du den i din device. Så därför är det färre nedladdningar än streamingar.
Jag kan tänka mig att Spotify också har gjort
godkända.
Jag är väldigt stor skillnad på det där.
Ja, så att det där är, det är ganska snårigt.
Det låter som att STIM kanske borde uppdatera sina regler och...
Och man undrar, hur ska det kontrolleras? När det inte finns några officiella siffror så kan det ju aldrig kontrolleras. Alltså blir även tariffen. Nu gör han ju rätt för sig, Tommy, som betalar den.
Mm.
Och eftersom man har då, som man själv säger, ett handfull tusen lyssnare på varje avsnitt, så hamnar han ju inom gränsen, och då kostar det några hundralappar för honom, och då kan han, då behöver han heller inte rapportera, för det är liksom en sån bulk som är generell, han kan spela vad han vill. Om det ligger under ett visst antal minuter och podden inte är längre än ett visst antal minuter sådär. Men för de här stora poddarna liksom, har de skrivit separata avtal med STIM? Det kan jag
kanske
inte tänka mig.
Nej, men man vet inte. Men det är just det där konstigt att ibland så vågar de inte spela mer än en bit av en refräng, och ibland spelar de en hel låt i slutet på Filip Fredrik. Så jag har ingen aning om hur de gör.
Nej. Och behöver de ens bry sig när det inte finns någon som kan kolla hur många det är som har lyssnat?
Nej, det är väl som bilder på internet, tänker jag. Att det är ju helt omöjligt att hålla efter om ens bild används på massa sajter liksom.
Mm. Ja, det är en fråga som jag tror STIM brottas med just nu, och de andra upphovsrättsorganisationerna som SAMI och så vidare, som
folk
då,
som ska leva på sin konst.
Ja, och i slutändan så är det ju det, och när poddarna blir då så stora, säg att när Strage spelar upp en som vid senaste avsnittet då med Teddy Bear, som spelar upp en underground hiphopartist från en Stockholmsförort, det är klart att det blir 20 000 lyssningar här. Någonstans är det ju jättebra promotion för den här artisten, och att det blir en boost för honom, att han tjänar på det i slutändan. Men samtidigt så är det här en kommersiell produkt, en podcast som är sponsrad av en musikspelare.
Det går ju inte heller att köpa mat för ett PR-värde. Alltså det är ju det som är det stora problemet, som alla artister alltid får höra, att säga, men det här är bra PR för dig. Det är klart, Alex och Sigge, det kanske är helt rätt för Håkan Hellström att det är där den ska vara liksom. Men om man börjar kolla på andra poddar, så här, varför skulle artister bara säga, men okej.
För någonstans så tjänar ju Fredrik Strage pengar på att spela upp just den här låten, för en del av hans innehåll. Och betalas då, betalar han säkert någonting till STIM, han har väl kanske ett separat avtal för det. Kommer man över en visst antal lyssnare, då får man liksom ha ett, kan man inte ingå i någon av de här liksom färdiga tarifferna, utan får man ha ett separat avtal då. Det är mycket möjligt att det är så, att det är mycket möjligt att han har löst det genom sin sponsor på något sätt, som då är en musikspelare som vi inte behöver nämna namnet här på.
Nej, de klarar sig nog.
Som klarar sig ändå, ja. Men det är fortfarande en del av podcastvärlden som är väldigt snårig och som är väldigt underutvecklad. När podcast som fenomen blir mer och mer professionellt, det blir större och större produktioner, större och större budgetar, så känns det som att det här är någonting som behöver uppdateras, komma in i,
hänga med,
ja, precis.
Eller så får man hoppas att ens podd inte blir speciellt stor.
Ja, för DJ 50 Spens del så är det ju nästan så.
Ja.
För blir den mycket större så måste han ju betala mycket mer.
Då kanske inte
det blir en annan tariff, det blir en annan... Och sådär. Ja,
det var kanske rekord för nördig ingång i poddpodden, eller? Mm.
Kanske. Men i alla fall en shoutout till DJ 50 Spen som är fortfarande väldigt, väldigt bra. Massor med bra musik kan man lyssna på i DJ 50 Spen i alla fall.
Musik.
Massa knäpp musik, massa bra musik, massa roliga, sjukt mycket name dropping och ja, men det är härligt nördigt för alla som gillar musik, så är det ju.
Ja, och sen kan man ju önska sig en ny Lundell-bunker som han gjorde.
Precis, det var han och vad heter hon från P1.
Maja.
Just det.
Åström.
Maja Åström,
och, ja. Och Johannes Klenell.
Klenell, precis. Ja. Lundellbunken. Mm. Den kan vi ha ett minitips för den också. Den borde väl vara aktuell fortfarande.
Ja, nu igen, eftersom att Lundell har släppt en ny skiva, så väntar jag på att de ska komma med ett nytt avsnitt av Lundellbunken. Så kom igen.
Precis. Det var väl hur många låtar som helst som man släppte, den där gubbfan.
Åh, herregud, jag har försökt ta mig igenom dem, men det är en annan femma. Jag vill i alla fall höra dem prata om det. Det var ett sidospår. Är det dags att gå vidare kanske?
Ja, vi gör det.
Nu kör vi rekommendationsrunda.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men jag tänkte lite apropå det här stim-snacket nu, så har jag en favorit nu som heter Cocaine and Rhinestones, som är en country-podd.
Gud, vad trevligt.
Amerikansk, av Tyler Mahan Coe. Han gräver liksom i country-historien och hittar liksom lite udda historier och sådär. Det finns ju rätt mycket att gräva fram. Och den funkar liksom även på mig, som kanske inte är världens största country-fan. Däremot är jag ett fan av udda historier. Och ja, men bland annat så har han gjort ett helt avsnitt om så här förbjuden musik, liksom sånt som förbjuds av radiokanaler.
Outlaw.
Ja, precis. Ja, men typ så här. Ja, men också mycket så här om att det ofta är kvinnliga artister som blir förbjudna. Typ Loretta Lynn's The Pill.
Ja, just det.
Och den typen av grejer. Och hur man också har använt det som marknadsföringsstrategi. Det här att alla blir nyfikna på förbjuden frukt. Ja, han är också lite rolig, den här Tyler Mahan Coe, för han drar liksom lite så här udda slutsatser ibland, och tolka lite fritt och sådär. Så jag tänkte att vi kunde lyssna på ett litet exempel ur den här förbjuden musik-avsnittet.
It's a good thing Loretta Lynn had the foresight to release nearly nothing but top 10 singles for a decade before The Pill came out, or we may never have heard it. Here's what happened to KT Osland. Her first single went to number 72 on the country charts in 1981. She followed it up just months later with a song called Younger Men. It was about how men her age, around 40 years old, were either uninterested or unable to run at her speed, so to speak. This was way before that other pill, Viagra, so she's decided to try out a younger guy, possibly a 19-year-old. Now, I've never met a 19-year-old guy in charge of deciding what songs aren't allowed to be played on a radio station. I've met plenty of 40-year-old guys who are. Younger Men didn't hit the country charts. It wasn't banned. Radio stations simply chose not to play it. KT's next single came out 5 years later and went to number 40. Her following three singles made it in the top 10 because they didn't hurt the feelings of radio programmers.
Ja, han tolkar här alltså att
lite konspiratoriskt.
Ja, verkligen. Jag gillar det på något sätt, att han, Ja, han kör på liksom.
Vilket har, bra tips.
Ja, mm. Han har en skön, så här, skönt grov Californian dialekt också. Mm. Det är liksom inte sydstat, det är mer västkust.
Man får nog mycket twang ändå i de här klippen. Måste vi stimma det här nu? Mm.
Ja, det är en bra ja, fråga. Exakt. Vad händer med det här nu? När vi spelar upp en annan podcast i vår podcast.
Ja, som då innehåll... är det den vi citerar i och för sig, kan jag tycka.
Ja, precis. Det är de som får ta stimmet. Ah.
Grymt bra tips i alla fall. Mm. Jag som är country-älskare kommer kasta mig med den. Och jag tänker ta nästa rekommendation. Jag är lite besatt av podden Katarina Har möter, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, framförallt Katarina Har själv. Det handlar mest om hennes bråk om assistans och sådana saker, för att hon är synskadad.
Ja, precis. Hon är speciell.
Hon är en speciell person och hon ställer väldigt speciella frågor, och ibland så fnissar jag åt podden för att den letar efter saker som inte finns, och det är liksom väldigt, så här, väldigt udda frågor till intervjupersonerna, typ vad tänker du på när jag säger avund? Och då blir folk så här, folk blir ställda av henne liksom som uppenbarelse, men det är det som gör det lite, ja, lite kul också som intervjuare. Och hon får också fram en del konstiga stories, så att jag tänkte att vi skulle lyssna på avsnittet med Camilla Henemark, som har en väldigt annorlunda take på hemlöshet.
Sen så på sommaren kan man sova ute, det är mycket tälta ute på sommaren, är det faktiskt riktigt mysigt där man hookar upp med andra hemlösa och man liksom stryker runt i små lummiga parker och sätter upp lite tält eller bara sovsäckar, lite kartonger, engångsgrill. Vet du hur jäkla mysigt det kan vara? Alltså jag bara ler av värme när jag tänker på vad otroligt såna här sköna, såna där små saker är.
Ja, det kan vara riktigt mysigt att vara hemlös.
Ja, det kanske, man kanske ska satsa på det.
Ändå. Ja, men hon beskrev det liksom så himla fint. Mycket av den här intervjun är liksom milt uttryckt tragiskt liksom. Hon är väldigt ensam, Camilla Henemark, och hon berättar om hur den här boken om kungen har förstört hennes liv och att hon är typ instängd i sin lägenhet och allt är hemskt. Men sen så kommer liksom det här ljuset på något sätt.
Det är nästan lite befriande.
Hemlösheten.
Liksom. Ja, liksom. Och, det är och jag tycker att det är befriande, för jag har liksom aldrig hört någon beskriva myset i att vara hemlös. Hon berättar om utsattheten också, men jag har aldrig hört någon gör det här. Och det tror jag här Katarina har också, som är också jag uppfattar som en väldigt fördomsfri person.
Ja, alltså det finns ju ändå en sån här gammal typ av romantik kring luffare.
Mm. Det är nästan den man
har. Det är nästan
har,
lite del ja. Som är tillbaka.
Ja, sant eller inte, men jag är liksom alltid intresserad av hennes intervjuer ändå. Katarina har möter, som den heter. Det är en SR-podd och förmodligen går det väl i radio också, antar jag. Ja, det var min rekommendation för veckan. Patrik, vad har du?
Ja, alltså nu framstår jag ju som oerhört navelskådande när jag liksom rekommenderar en podd som jag själv är producent för.
Okej.
Men det är ju för att det är valår i år och jag vet att ute på redaktionerna så läggs många pannor i djupa veck för att komma på en riktigt bra politikpodcast. Mm. För att liksom rida på det här som nu rullas upp i varenda tidning och på tv och så vidare varje vecka med alla debatter och alla utspel och allting. Erik Rosén på Politism, som sitter vägg i vägg med oss och som är liksom en del av Aftonbladet, han har gått lite den andra vägen, kan man säga. Han har istället släppt en podcast som helt struntar i det som är aktuellt för dagen. Struntar i den heta politiska debatten och koncentrerar sig bara på de ideologiska liksom, kärnvärdena. Mm. Så det pratas ingenting om Svenska Akademin, det pratas ingenting om Nya Karolinska. Eller ja, det kan ju kanske dyka upp som ett sidospår, men det är inte, liksom, det är inte syftet med podcasten. Hittills har 3 avsnitt släppts med Jonas Sjöstedt, med Benjamin Dorsa, som är
MUF-ordförande,
och med Kajsa Ekis Ekman, som är en kontroversiell figur i den politiska diskussionen i Sverige. Och då hettade det till lite grann i samma studio vi sitter nu faktiskt.
Vad heter podden?
Podden heter Den ideologiska frågan.
I England, som i många länder, så sitter man flera personer i en cell som de låser. Hur tror du att en kvinna känner när hon sitter i en cell med någon som är dömd för våldtäkt?
Men jag tror att det finns andra kvinnor som är dömda för våldtäkt.
Ja, kvinnor våldtar män också! Patriarkatet är ett påhitt!
Nej,
get real for fuck's sake, man!
Jag tänker snarare på andra kvinnor i det fängelset som har våldtagit andra kvinnor.
Ja, för det är ju ett så stort problem i samhället.
Nej, men
har du någonsin kollat på våldtäktsstatistiken? Vet du hur många...
Jag pratar om det här konkreta
exemplet. Okej, men vet du vad? Så här, om du kollar på våldtäktsstatistiken för ett år. Jag kollade på det för typ 2014, tror jag det var. Det finns inte en enda jävla kvinna dömd för våldtäkt i Sverige. Och så är det nästan i alla länder. De som våldtar är män. Det är väl fan i helvete självklart att kvinnor inte tycker det är så kul om man sitter i en låst cell med någon som är dömd för våldtäkt. Och jag undrar, varför ska män, eller före detta mäns intressen, alltid gå före kvinnors intressen i det här fallet? Kvinnors intresse att inte sitta med en våldtäktsman, det spelar ingen roll för dig, för du vill vara tolerant och du vill vara öppen. Så du skiter fullständigt i det.
Nej,
om den här kvinnan blir trakasserad i sin cell. Fullständigt
skiter
du i det.
Nej, jag skiter inte fullständigt i det. Men anledningen är ju att jag till fullo betraktar Jessica Winfield som en kvinna.
Men vad spelar det för roll då om du betraktar den här personen som en kvinna eller
det
inte?
Det spelar ju roll för min utgångspunkt.
Ja, för din utgångspunkt, men för den kvinnan som sitter där och känner obehag, så är det ju en annan sak.
Oj. Gud, jag blir lite stressad. Jag känner att shit, här måste man.
Det var bara hon som gick på dubbelhastighet. Knappen.
Ja, det hettade till lite i just den här. Jag kan säga att Jonas Sjöstedt-intervjun var inte riktigt...
Det var inte riktigt det här hettande.
Det var inte samma tonläge riktigt. Men, det gör någonting, tror jag, med människor som varje dag lever liksom i en politisk verklighet och som pratar sakfrågor och siffror och bedömer statistik och så vidare, när de ska gå tillbaks till sig själva och sin ideologiska bas och som de kanske inte så ofta gör, alltså ifrågasätter den. Och hur har mina senaste liksom utspel kring olika sakfrågor ursäkta, och kring olika debatter påverkat mitt fundament? Och det är lite det som jag tror Erik är ute efter, därför det gör den lite intressant. Och ja, vad är det? En kvart ungefär så kommer Hanne Kjöller hit för att spela in avsnitt 4.
Då kan man också tänka sig att det kan bli lite
det kan
debatt.
Det säkert. Och det är också roligt att Erik då, som ju är vänster, inte bara tar in liksom likasinnade på något sätt och sina kompisar, utan försöker få in röster från alla politiska håll. Typ.
Coolt. Vi lär få anledning att återkomma till poddar om politik och med politiker under det kommande året, valåret 2018. Hur ska det gå?
Hur ska det gå?
Ja, men nu tycker jag att vi tackar för oss. Du har lyssnat på podden med mig, Hanna Olsson, en podd för Aftonbladet Kultur, och vi tackar också Patrik Sik och Sandra Wibro som var med idag. Hej då!